Jag ska läsa ifrån Hosea kapitel 11. Ett känt kapitel, och jag har säkert kanske inte predikat över hela kapitlet så här som jag ska göra idag, men jag brukar ha det där med som en av mina favoritpassager i Bibeln, så det brukar jag nämna ibland i olika sammanhang. Hosea kapitel 11. Och nu läser jag ifrån det som kallas för Bibel 2000, eller Bibelkommissionens översättning. Och om du då försöker följa med i en annan översättning så får du hoppa över vers 7, för vers 7 finns inte med i Bibel 2000. Och jag kommer att komma till det här senare i predikan, så behöver inte gå igenom det nu. Men om du följer med i folkbibeln eller något annat så kommer du märka att när vi kommer till slutet på vers 6 får du hoppa till 8. När Israel var ung fick jag honom kär, och från Egypten kallade jag min son. Men ju mer jag kallar på dem, desto mer går de bort från mig. De offrar åt Baalsgudarna och tänder offereld åt beläterna. Ändå var det jag som lärde Efraim gå, och jag som tog dem i mina armar. Men de förstod inte att jag botade dem. Med trofasthetens band drog jag dem, med kärlekens rep. Jag var som den som lyfter upp ett barn till kinden. Jag böjde mig ner och gav dem att äta. De ska vända tillbaka till Egypten, och Assyrien ska regera över dem, ty de vägrar att vända tillbaka till mig. Svärdet ska svingas i deras städer och förgöra deras orakelpräster. Förtära allt för deras ränkers skull. Hur skulle jag kunna släppa dig, Efraim? Överge dig, Israel. Göra med dig som med Adma. Behandla dig som Sevojim. Mitt hjärta är i uppror. All min medkänsla väcks. Jag ska inte låta min flammande vrede få utlopp. Jag ska inte ändra mig och förgöra Efraim. Ty jag är Gud och inte människa, den helige mitt ibland er. Jag kommer inte med skräck. Herren ska de följa, och han ska ryta som ett lejon. Ja, han ska ryta, och hans barn kommer ilande från väster, snabbt som fåglar från Egypten, som duvor från Assyrien. Jag ska låta dem återvända hem, säger Herren. Jag vet inte vad min gamla svensk lärare på högstadiet skulle ha sagt om den här texten. Därför att Hosea blandar ju friskt singular och plural, egennamn och folk. Så. Men han kallar alltså folket för Israel. Det är ju naturligt, kan vi tänka. Och för Efraim, som ju är ett pojknamn men som också är ett namn på Nordstaten, som ju 934 före Kristus revolterade mot sydstammarna och som egentligen var de som grundade själva Israel då. Så Hosea använder Israel och Efraim som helt utbytbara namn för samma sak, det vill säga för folket. Och så växlar han det med då att säga de gör uppror, de kommer inte när jag kallar på dem. Jag tänker att under hela den här predikan så tänker vi förstås på Israel som folk. Vi tänker att den här texten också kan gälla dig och mig. Vår vandring med Gud, vår liksom livsväg med honom. Hur Gud behandlar oss och hur vi behandlar eller vänder oss emot honom. Jag är helt säker på att texten, dess principer, regler, liksom hela kontexten fungerar bra att tänka omkring den världsvida kyrkan, omkring den kristna kyrkan, liksom hans folk på jorden idag. Så. Texten tar ju liksom avstamp i det här svåra som är obesvarad kärlek. Och då kanske inte framförallt obesvarad kärlek mellan en man och en kvinna, utan mellan en förälder och dess barn. Trots ålder och kanske ännu värre i tonåren, när Föräldrarna vet vad som är bäst, eller i alla fall tror sig veta, men tonåringen gör precis tvärtom. Och frågan hos Hosea blir liksom, ska Israel någonsin mogna och växa upp och bli till en man? Eller ska vi fortsätta bete oss som ett bortskämt barn som springer vart vi vill och gör som vi vill? I vers 3 och 4 så beskriver Hosea med i ordet av att det är Gud som talar då förstås. Hosea är ju en profet, så det blir ju att han talar ut Guds ord. Kärleksfull fostran. Hur liksom Gud själv tycker att han har förtjänat folkets kärlek. Det var ju jag, säger Gud. Det var ju jag som var där när du var ung och liten och inte klarade dig själv. Det var jag som lärde dig att gå. Precis som många av er pappor och kanske mammor också har sprungit med treåringarna på första tvåhjuliga cykeln och hållit lite och sen släppt och så varit beredd att fånga igen. Eller precis som vi alla föräldrar har varit med och bytt blöjor på våra barn och tvättat våra barn och tagit hand om våra barn. Det var ju jag, säger Gud. Det var jag som fanns där, trofast och gav dig kärlek. Det var jag som höll i dig när du skulle lära dig att ta dina första snubblande, vacklande steg. Och ändå vänder du mig ryggen och går ifrån mig. I Johannes första brev 4:19 så säger Johannes: vi älskar för att han först har älskat oss. Och det är den här principen. Vi behöver aldrig förtjäna Guds kärlek, utan han älskar oss. Det har han bestämt sig för att göra. Det har han liksom utvalt oss redan som när Israel var ung fick jag honom kär. Och det är en kärlek som, precis som en förälder inte släpper den till sina barn, så har fadern Gud valt att älska oss. Precis oavsett vad vi än gör, hur hemskt vi beter oss, hur långt bort ifrån honom vi springer, han kommer att älska oss. Och vårt naturliga gensvar, säger Johannes, det är att vi älskar honom tillbaka för att han har älskat oss. Det är många av oss som nu och då i livet får för oss att jag är nog inte så bra. Gud älskar nog inte mig. Varför får andra i livet mer välsignelse än jag i mitt liv? Varför går det bättre för andra? Varför har jag fått en sjukdom och inte någon annan? Och så tänker vi att vi måste förtjäna Guds kärlek. Men det Gud vill ha av oss är egentligen bara ett naturligt gensvar. Vänd på dig. Se tillbaka på mig. Vänd dig mot mig. Och kom till mig. Ty dig till mig. Precis som när du var liten och jag lärde dig gå, så finns jag fortfarande här. Och vi har hela berättelsen i Nya testamentet av den förlorade sonen som är precis på samma typ av tema. Hur fadern står där och blickar mot horisonten och så en vacker dag kommer den här förlorade sonen som jag av egen fri vilja har gett sig ut i världen och sökt sin egen lycka. Och när han kommer tillbaka så är det ingen uppläxning och inget fördömande, utan det är en stor varm kram och en stor fest hemma på gården. Det står i vers 4 att det var jag som botade dem. Vers 3 var det, i slutet på vers 3. Det var jag som botade dem. Det där ordet botade, för oss tänker vi ju på att man blir botad från sjukdom. I en del andra översättningar står det helade dem, vilket vi också tänker på som helande. Men själva ordet är mer av att göra någon hel, det vill säga göra någon komplett. Eller, alltså det var jag som gjorde dem hela i livet. Det står i vers 4 att jag band med trofasthetens band drog jag dem med kärlekens rep. Det låter ju inte kanske så kärleksfullt att dra någon med band eller med rep. Men Hosea är ju tydlig med att skriva att det var med kärleksfulla rep. Det var med trofasthetens band. Och det tror jag vi alla vet, vare sig det är djur eller barn som vi på olika sätt binder. Nu kanske vi inte så ofta knyter fast våra barn, men det finns ju olika typer av selar. Och när vi kör bil så sätter vi barnet i en bilbarnstol och spänner fast dem. Och vi gör det för att vi vet hur farligt det är att åka bil utan det där bältet på sig. Och barnen när de är små, de kanske trilskas och besväras av det där och tycker inte att det är så roligt att sitta still. Och för när jag var ung, då kunde man få åka i bagaget på Volvon och så var packningen i baksätet istället. Men numera så vet vi bättre, eller jag vet inte, men i alla fall så har vi bälte. Och den som har haft en häst, han vet också att det där betslet, och egentligen är det här ordet, det första där, trofasthetens band, det är precis ett sånt här ord som man använde om, inte om hundkoppel, utan snarare om de här betslen till åsnor, kameler, hästar, som liksom bygger på att ge djuret frihet, men att kunna kontrollera det. Det vill säga, när jag rider en häst så kan jag styra hästen, jag kan kontrollera hästen, men det är ändå utformat för att låta hästen så att säga vara fri och springa och störa så lite som möjligt. Trofasthetens band, kärlekens rep. Vers 5 och 6. Nu kommer straffen. De ska återvända, vad står det? De ska vända tillbaka till Egypten. Assyrierna ska regera över dem, ty de vägrar vända tillbaka till mig. Svärdet ska svingas och förtära deras ränker, står det i Bibel 2000. När man nu ändå gjorde en ny översättning kunde man kanske valt ett ord som vi förstår. Är det straff eller är det konsekvens? Det är ju en intressant fråga. Och några bibelöversättningar uttrycker det här lite olika. I Bibel 1917 så stod det: borde de då inte få återvända till Egypten eller få Assur till sin konung? Det vill säga, det är som att Gud liksom resonerar. I Bibel 2000 blir det: de kommer att återvända dit. Men det här är ju frågan, är det en aktiv straffdom som Gud nu lägger på folket för att de vänder sig ifrån honom? Jag kommer att skicka er tillbaka till slaveriet i Egypten. Eller är det en konsekvens? Det här kommer att ske. Ni har gått ifrån mig och alternativet till att vara med mig, det blir att hamna under syndens slaveri, eller i folkets historia då, att komma in i ett nytt slaveri, tillfångatas av Assyrien eller Egypten eller de här kända fångenskaperna som Israels folk har varit i. Frågan är om det är någon större skillnad om Gud gör det liksom aktivt eller om det blir en konsekvens av handlandet. För det är ju ändå det som sker. Men det är klart att det enklaste sättet är att säga att när vi frivilligt går ut ur Guds beskydd genom att sluta försöka leva nära honom, genom att strunta i hans lagar och regler, genom att liksom bara välja vårt fria liv och gå dit vi själva vill, ja, då har det olika typer av konsekvenser. Det är ju trots allt Gud som har gjort liksom reglerna, så på något sätt är han ju en aktiv part i det här i alla fall. Det finns tydligen en gräns. I den här texten, Hosea 11, så brottas Gud som fadern, som pappan, med sin olydige son. Eller han brottas inte med sonen, han brottas med sina känslor för sonen. Och någonstans så är det som att nej, det här går inte längre. Jag släpper dig fri, det får gå som det går. Du får ut och leva ditt liv och du kommer att se vad som kommer att hända. Du kommer att hamna under Egyptens våld igen. Du kommer att få Assur till kung. Det vill säga de här kända fångenskaperna. Det finns en gräns där de kärleksfulla repen inte längre håller. Och den som har gått med en stor hund och ett dåligt koppel vet att hunden kan rycka sig loss. Hunden kan slita sig. Vi har det där kopplet för att hålla ordning på hunden. Men får han syn på ett rådjur eller en hare så händer det att han sticker. Får fokus på något annat och springer iväg. Springer då den hunden upp här på Kvarnbacken så kan den möta en varg, har jag läst på Facebook. Förstår jag att ni har här i Finröja nu. Och så är det för oss också. När vi sliter oss från hans kärleksfulla band så är risken att vi hamnar bland vargarna eller bland de ondskan helt enkelt. I Bibel 2000 så väljer de att skriva att svärdet svingas mot orakelprästerna. Och i de flesta andra översättningar så står det mot bommarna, mot era bommar. Och frågan är vad det betyder och frågan är varför man då istället valde orakelpräster. Ja, att man valde orakelpräster tror jag har att göra med att man siktar in sig på ledarna. Man tänker att straffet drabbar de här andliga ledarna som nu leder folket åt fel håll. Det vill säga de som inte är präster som leder till Gud utan orakelpräster som håller på med någon annan typ av religion. Det där med bommarna, det har man ju diskuterat då. De flesta bibelöversättningar väljer att skriva att svärdet ska svingas mot era bommar. Och riktigt vad det ska betyda, det är ju svårt att säga. Har det med portarna att göra, med beskyddet att göra eller vad är de här bommarna för någonting? Ja, jag har inget bra svar men jag vill bara kommentera att det är en sån där liten klurighet där. Ja, till exempel 1917 kan jag läsa då. Svärdet ska rasa i deras städer och förstöra deras bommar och frossa omkring sig för deras anslags skull. Stod det i 1917. Nu är vi framme vid vers 7. Den som saknas i Bibel 2000. Och varför gör Bibel 2000 så här? Ja, det blev ju rabalder när den kom ut. För rätt vad det var när man läste i Gamla testamentet så är det bara ett streck så här. Då är det att de som gjorde Bibel 2000, de tycker att den här versen klarar vi inte av att översätta på ett trovärdigt sätt. Så vi drar ett streck. Så. Och varför har då andra bibelöversättningar översatt de här verserna? Ja, det beror ju oftast på att man har satt upp lite olika regler för sitt jobb. Till exempel så finns det ju en gammal översättning av gamla testamentliga böckerna som heter Septuaginta för att den är gjord på grekiska. Och den är gjord 200-300 år före Kristus och den har översatt de här böckerna i gamla testamentet från hebreiska till grekiska. Och då kan man ju gå dit och se vad skrev de. Och då kan man ju se att där finns ju den här versen med. Och så kan man ju ta in den då igen om den nu saknas då i den här hebreiska handskrifterna. För en vers i Saltaren så är det så. Den versen finns inte med i de här som man har utsett. De här hebreiska handskrifterna är de vi ska översätta. För det finns ju massor med olika handskrifter. Men man har valt ut ett urval och sagt de här är de äldsta. Liksom, så de ska vi följa. Och är det då lite skadat på pappret någonstans där som man inte ser den här versen. Ja, då kan man ju gå en omväg och titta på en annan översättning och säga okej, de har läst den här 300 år före Kristus när de gjorde sin översättning. Och så tar vi den därifrån. Och så gör många andra. I det här fallet på vers 7 så handlar det snarare om att den är svår att översätta. Den finns med. Man ser vad det står. Men man har svårt att riktigt veta vad den ska betyda. Så, jag tar det snabbt och enkelt. Tror jag. I vers 7 i folkbibeln så står det så här. Mitt folk hänger fast vid sin otrohet mot mig och hur man än kallar dem till den som är där ovan upphöjer ändå ingen honom. Den första delen av versen är ingen tvekan om. Mitt folk hänger fast vid sin otrohet mot mig. Det stämmer ju med de tidigare verserna. Det här är hela problemet. Folket vill inte hålla sig till mig utan folket går bort från mig. Men sen kommer problemet. Hur man än kallar dem till den som är där ovan, alltså hur Gud än kallar dem till sig där uppe, så upphöjer ändå ingen honom. Här är det då folket som inte vill upphöja sin Gud. Men i 1917 års översättning så stod det liknande. Ty mitt folks håg står till avfall från mig Och hur mycket man än kallar dem till den som är där ovan, så höjer sig ändå ingen. Så där är det då folket själva som inte höjer sig. Alltså hur mycket man än kallar till han som är där uppe, så höjer sig inte folket, eller de lyfter sig inte. Och egentligen är det det där som är problemet, och det är kanske inget stort problem. Är det att de inte upphöjer Gud, eller är det att de inte tar tag i sig själva och liksom reser sig upp på något sätt? Det finns lite andra varianter, men det där är den stora frågan. Nu har ni fått vers 7 i alla fall. Ja, just det. I engelska bibeln, en av de vanligaste som heter New International Version, så står det att om de inte upphöjer mig så kommer jag inte upphöja dem. Men ni förstår, det är det här frågan. Vem blir upphöjd och av vem? Och så. Det är lite förvirring däromkring. Nu kommer nästa förvirring i vers 8. Adma och Sevojim. Vad är det för något? Vad är det här för städer som kommer? Ja, det lätta svaret är att tänk Sodom och Gomorra, så förstår du versen. Gud vill inte göra med Israels folk som han gjorde med Sodom och Gomorra, det vill säga utplåna dem för deras ondskas skull. Varför kan då inte Hosea skriva Sodom och Gomorra, om han nu menar det? Ja, i berättelsen om Sodom och Gomorra så finns de här två stadsdelarna, eller mindre städerna, med, Adma och Sevojim. Så det är samma berättelse ifrån Moseböckerna om Sodom och Gomorra och Adma och Sevojim, och det finns någon ytterligare stad som förstörs av Guds eld för sin ondskas skull. Av någon anledning väljer Hosea att ta de lite mer okända, Adma och Sevojim. Så nu ändrar sig Gud igen då på något sätt här. Först, ni ska tillbaka till Egypten. Assyrien kommer att bli er kung. Ni kommer hamna i fångenskap igen. Och sen säger han, nej, jag kan inte göra med er som jag gjorde med Sodom och Gomorra. Jag kan inte utplåna er för er ondskas skull. Och så kommer en fantastisk mening. Mitt hjärta är i uppror. All min medkänsla väcks. Kärlek är svårt. Kärlek är svårt om man är människa. Men kan man säga att kärlek är svårt till och med för Gud? Nej, det kan man nog inte. Han är allsmäktig, och vi ska inte sätta oss på så höga hästar att vi tror det. Men åtminstone väljer Gud att beskriva den här brottningskampen i sitt eget hjärta på det här sättet. Öppet, naket. Alltså, hur ska jag göra? Vad ska jag ta mig till? Jag älskar er, men ni förtjänar ett straff. Men jag älskar er, men ni borde straffas. Om ni går bort från mig så kommer ni få konsekvenser av det. Men jag vill rädda er. Och så brottas den här texten så. Det är stort, därför att det gör Gud genom hela Bibelns historia. Det här är någonting typiskt för den judiska och kristna guden. Muslimerna skanderar, Gud är stor. Och det kan vi också göra. Vår Gud är stor, han är till och med störst, om vi nu skulle säga så. Men gång på gång på gång så väljer den kristna guden att uppenbara sig i det lilla eller i litenhet, till och med i sårbarhet. Och bara den som verkligen är stor och stark vågar öppna sig och visa sin litenhet. Det är en Gud som vi möter i Gamla testamentet som är mer i viskningen än i den stora kraftiga stormen. Det är en Gud som i Elia och Baals profeterna tänder ett neddränkt offeraltare genom en stilla bön. Inte genom våldsam dans och extatiska uttryck. Det är en Gud som föds i ett stall och som rider in i huvudstaden på en ung åsna istället för på en stolt vit springare som kungen borde göra. Och det är en Gud som till slut dör en förnedrande och plågsam död på ett kors. Han är kungars kung och han är herrars herre. Men han väljer att uppenbara sig själv. Ofta i det lilla och på ett sätt som talar till oss. Och här i Hosea 11 så öppnar han liksom sin brottningskamp, sitt hjärtas svårighet att greppa. Vad ska jag göra med mitt folk? Så i vers 10 och 11 kommer slutet. Som den förlorade sonen i Jesu berättelse så välkomnas folket hem. Med öppna armar och stor fest är det för den förlorade sonen. Och här kommer de från Egypten och från Assyrien som fåglarna på himlen. Jag ska ryta, säger Herren. Jag ska ryta och mitt folk ska samlas. Förlåt, jag ska gå tillbaka till versen där. Herren ska de följa och han ska ryta som ett lejon. Ja, han ska ryta och hans barn kommer ilande från väster. Vilket ju är märkligt för Israels position, för det är ju i princip från havet. I Narnia så ryter Aslan, det stora lejonet som är liksom Gud eller Kristus i Narnia-berättelserna. Och det som är fruset, det tinar upp. Och de som är i fångenskap hos den här isdrottningen, de befrias och de kommer över fälten mot Aslan. Så beskriver den här versen hur Gud ryter. Och ett lejons rytande är naturligtvis fruktansvärt så att man skulle skaka i knäna. Och det står också att vi kommer bävande tillbaka. Men det är framförallt skräck för de som är emot honom, för djävulens barn, för de som är ondskan. Det är skräck är det för Egypten och Assyrien. Men för barnen som hör rytandet så är det ett rop, ett kall. Kom hem, kom hit. Nu finns möjligheten. Och så beskrivs det hur de kommer som sparvar och som duvorna. Varför? Varför är det som fåglar? Ja, jag tänker att man är fri som himmelens fåglar förstås. Men också, kanske en övertolkning från min sida, men jag tänker att när man går bort från Gud, då kan man vandra ganska länge. När man går till sin fångenskap så fick man gå där och kanske bära, inte vet jag, de hade väl inte sådana där stålkulor runt benen, men man kanske hade fotbojor och handbojor och grejer och man liksom får gå iväg genom ökenlandskapen till sin fångenskap. Men när man kommer hem igen så är det som att man bara kan sväva över hela det där ökenlandskapet. Man kan bara flyga hem till sin herre igen. Och det tänker jag att det säger något om vår frälsning. Precis som den förlorade sonen så kan vi lämna hemmet och vi kan leva vårt liv och vi kan vandra långt bort ifrån Gud. Vi kan leva någonstans där ute. Men den dag vi väljer honom igen, den dag vi bara vänder oss om, ja, då är det inte som att Gud säger nu får du gå tillbaka hela den här långa krångliga vägen, utan då är det en direkt kontakt. När vi vänder oss om, ett enkelt förlåt Herre, jag vill vara ditt barn igen. Ja, då är vi hemma. Direkt, snabbt. Frihet från allt. Befrielse totalt. När man var liten och lekte ute i skogen eller parken så öppnade mamma dörren och ropade att nu är det lunch eller mat eller nu är det läggdags. Och då visste man att nu är det slutlekt och nu är det dags att komma hem. Herrens rytande är som ett sånt. Hör hur Herren ryter på avstånd och vänd om och gå hem och lägg dig eller sitt ner vid festbordet och få din mat. Nästa gång du känner dig bunden av Herrens lagar och regler, så tänk på att det är inte handbojor eller något annat sånt, utan det är kärlekens rep. Herrens lagar och regler finns där för att guida oss och leda oss rätt. Inte för att binda oss och hålla oss ofria. Amen.